Hej och välkommen till Högkänslighetspodden med Malin och Ina. Det är jag som är Ina.
Och det är jag som är Malin.
Och idag så har vi med oss en special guest, Karin Schönemo. Karin jobbar tillsammans med oss på Högkänsligt Sverige och håller framförallt i våra retreat på Österlen och även i terapi och yoga och meditationer och annat härligt.
Mm, magiska meditationer, det är ju någonting som du verkligen brinner för, Karin.
Mm, fint att vara här.
Mm. Och i slutet av det här poddavsnittet så kommer ju du även hålla en liten meditation som ett smakprov.
Mm, precis, jag kommer hålla en kort guidad meditation på dagens tema.
Mm, så fint. Dagens tema kan vi nämligen behöva meditation på ibland. Därför att vi tänkte prata om rädsla idag. Rädsla och också oro. Alltså den rädslan som är mer kopplad till ovisshet när vi kanske inte vet vad som ska hända. Kopplat till framtiden så. Det är många högkänsliga som känner mycket oro för framtiden och rädsla för vad som ska hända. Och det kan också dyka upp en massa katastroftankar i det och en massa annat som kanske inte är så kul och som också kontrollerar oss väldigt mycket.
Mm.
Så där tänkte vi djupdyka idag.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Mm. Vad ska vi börja då? Ska vi börja kika på vad rädsla är för någonting? Vad det gör med oss?
Mm. Vad är energin av rädsla, tänker jag också? Hur känns det? Hur känns det i kroppen när vi känner rädsla? Jag kan uppleva att energin är väldigt sammandragande när jag blir rädd. Som att hela kroppen liksom drar ihop sig. Att jag känner mig väldigt liten. Liten och rädd liksom.
Och också som att det är som en låsning. Att man inte kommer någon vart. Man kan bli paralyserad av rädslan.
Precis. Man liksom fryser fast nästan.
Mm. Jag känner också som att man kan bli nästan distraherad också av den. I det här paralyserade läget. Att man inte kan leva som man kanske önskar att man vill leva. Normalt håller jag på att säga. Men också att man kanske längtar efter någonting annat och någonting annorlunda. Och så sitter man fast på något sätt i rädslan, i den känslan.
Mm. Jag tänker också kring rädsla att kroppen går in i ett krisläge, oavsett vad det är man är rädd för. Så att att kroppen börjar med stresshantering och man kan känna av sådana symptom i kroppen. Att man kanske blir kallsvettig eller hjärtat bultar eller sådär, för att det är något som pågår i kroppen som plötsligt blir prio.
Mm. Verkligen.
Mm. Och ofta samtidigt med de här fysiska symptomen så brukar det också komma tankar. Alltså någon variant på katastroftankar, någonting som man är rädd för.
Mm.
Till exempel om man ska flyga eller någonting, så kanske man är rädd att flygplanet störtar eller att det ska hända någonting. Eller vad kan det mer vara? Man är kanske rädd för om man ska gå upp på en scen och prata. Kan man vara rädd för dömanden som kommer? Eller ja, vad mer har vi för exempel?
Nej, men jag tänker också sådana här saker som att vi kanske är rädda för framtiden. Vad ska hända med mina relationer, med mitt jobb, i världen? Alltså att vi är rädda för vad som ska hända. För vi kan inte kontrollera framtiden. Så framtiden är väldigt misstänksam en grej för oss. Och då försöker vi på något sätt få kontroll över den genom att känna oro till exempel eller rädsla. Ungefär som att vi då får mer koll eller kontroll. Ja, koll, det är ett ord som vi kanske ska gå till istället.
Mm.
Mm, om kontroll är framtid så koll kan ju vara kopplad mer till nuet.
Mm. Vad händer då om vi har koll istället? Är det någonting som vi skulle kunna ha? Det känns ju lättare att ha den. För att vi kan ju inte kontrollera framtiden egentligen. För det kan hända vad som helst i framtiden. Det är ingenting vi kan kontrollera, men vi kan ju ha koll på nuet. Kan inte du prata mer om det, Karin?
Men jag skulle säga att vi som är högkänsliga har egentligen väldigt lätt för att ha koll. För vi har ett stort inkännande. Vi tar in mycket via sinnesintrycken. Via våra sinnen. Det kommer information till oss hela tiden om vad som händer i nuet. Och när vi försöker ha kontroll så är vi så distraherade av tankar på den här ovissa framtiden. När vi är i nuet har vi tillgång till alla de här högkänsliga skillsen. Att ta in information, känna av och känna in ett rum. Känna av andra personer. Också ha tillgång till vår magkänsla. Känna av och känna in vad vi behöver, längtar efter. Så koll skulle jag säga är kopplat till att bara vara i stunden. Och om det då skulle komma en katastrof, tänk om vi kan hantera den för att vi har tillgång till så mycket.
Mm.
Då håller inte kroppen på med stresshanteringen samtidigt.
Mm. Och det är ofta det som händer också i katastrofsituationer, att vi bara går in i nuläget och skapar med situationen. Säg att vi skulle komma till en olycksplats till exempel. Om jag tänker på att komma fram till en olycksplats, så känner jag mig ganska rädd för det. Alltså då går in i rädsla och tänker att åh nej, det skulle jag aldrig vilja göra eller våga göra. Jag skulle nog sitta kvar i bilen eller köra förbi eller något sånt. Men det skulle jag antagligen inte, om det inte är någon annan där. Om jag ser att då skulle jag antagligen stanna bilen och bara handla utifrån nuet. Ja, och få koll på situationen, vad händer här? Alltså det är någonting som bara kickar in i oss. Så här och nu så kan vi skapa någonting annorlunda och skapa med vad som pågår. Men om vi fastnar i en rädsla eller en oro för framtiden, så är vi just paralyserade eller distraherade av det och kan inte göra någonting med varken nuet eller framtiden egentligen.
Mm. Så jag tänker också på det här, eftersom rädsla ofta kommer utifrån just katastroftankar, så är det ju väldigt fint kanske att påminna sig om också när de här tankeattackerna kommer om vad som skulle kunna hända, att väldigt mycket av det vi tänker inte kommer hända. Väldigt mycket av det som du tänker är inte sant. Att påminna dig om det. Och jag tänker också på skillnaden på intuition och på katastroftankar, för det är ju väldigt många högkänsliga som funderar mycket på det. Vad är liksom min intuition, vad kan jag känna på mig och vad är katastroftanken bara från huvudet? Och då kan man också använda det som att det som är intuition har liksom ingen lång historia. Medan när det kommer katastroftankar som inte är sanna, så har de en lång historia. Alltså vi har liksom redan när jag går sätter mig i bilen, så kommer jag krocka, det här kommer hända, och då kommer min familj eller mina barn inte ha någon mamma eller pappa eller allt vad man nu kan tänkas ha för scenario. Då kan man vara väldigt säker på att man är i sitt huvud och bara skapar en historia, snarare än att man kanske får en intuitiv känsla om att man ska kanske välja någonting annat idag, eller man känner att nu ska jag ta den här vägen till jobbet eller någonting annat.
Mm.
Det är mer som en känsla, inte som en tankemässig skapelse. Mm. Förstår man det?
Ja. Absolut.
För att urskilja lite vad som är vad här.
Mm. Verkligen. Men säg då att vi leker med den här tanken som vi såklart alla tre känner igen oss i. Att vara rädda för vad som ska hända i framtiden, för att vi inte vet det än. Alltså så många gånger vi har varit rädda för vad som ska hända i framtiden. Alltifrån när vi skulle börja skolan första gången till alltså när vi ska börja på något nytt jobb, eller innan vi ska spela in en podd kanske vi är rädda för vad ska vi säga? Vet vi inte. Alltså alla de där scenarierna. Vad kan vi göra då för att istället för att gå in i rädsla? Vad finns det för andra möjligheter?
Alltså jag skulle säga att en sak är att fråga sig själv, tillhör det här mig? Är det ens min rädsla? För vi högkänsliga är också väldigt bra på att tona in på andras mående energier. Kanske man känner in någon annan som är orolig. Det kanske inte ens är mitt.
Mm. Just det.
Mm.
Så fastnar man i det fast det var en energi som passerade i ens värld.
Ja, precis. Och att man har en tanke då om att det är min rädsla. Och den tanken skapar nya känslor i kroppen. Så den känns sann.
Mm.
Det tänkte jag på med katastroftänk också. De tankarna känns väldigt sanna, för de känns mycket. De känns mycket i kroppen för de skapar stress på slaget. Men tänk om de känslorna kommer från katastroftanken.
Mm.
Så vad är det egentligen jag känner?
Mm.
Det är också att ta sig tillbaka till nuet.
Ja, och det är en jättefin fråga. Vem tillhör egentligen den här rädslan? Och vem tillhör egentligen de här tankarna? Och vad känner jag egentligen här?
Mm.
Innan jag går in i det här drevet av känslor som kanske passerar i världen eller i familjen eller i ens närhet. Som vi förnimmer, för vi har just den här förmågan som högkänslig att ta emot en hög dos stimuli och alltså också väldigt subtil energi. Och det är ju alltså att vi känner av stämningar både i världen och i ett rum. Och då är det lätt att tro att det är vår rädsla. Så det är en väldigt fin fråga att kolla det.
Mm.
Mm. Och mer då? Vad mer kan vi göra när rädslan smyger på och börjar paralysera eller distrahera oss? Andra möjligheter.
Jag tänker också på det klassiska som vi brukar prata väldigt mycket om, tillåtandet. Som nummer ett också, att det är okej att du känner det. Istället för att börja kämpa med att jag känner mig väldigt rädd och det borde jag inte känna med mig. Jag borde inte känna den här rädslan nu. Och så håller man på att fighta sig det. Så också att vara väldigt snäll mot dig själv.
Mm.
Klappa på dig själv. Kanske också faktiskt klappa på din kropp. Om du har också fysiska symptom. Att du skakar i kroppen kanske. Eller hjärtklappning eller någonting annat. Sättningar. Alltså att du faktiskt fysiskt berör kroppen. Klappar på den. Känner på den. Pratar med kroppen kanske också.
Mm.
För att det kan ju också vara en fysisk reaktion på någonting. Mm. Så kroppen kanske bara behöver bli lugnad. Du kan säga att det är okej, kroppen. Just det är ingen fara. Jag är här med dig.
Mm. Eller hur?
Mm, så det kan också vara en sak man kan göra.
Mm, verkligen. Jag tänker också på det här att ibland kan det vara, för mig i alla fall på det andra hållet också, att jag förnimmer rädsla runt omkring mig. Men jag är egentligen inte så orolig. Men jag tänker då att jag borde nog vara orolig för alla andra är ju det. För det verkar vara rätt att vara orolig här eller vara rädd här. Och så hakar jag på rädslan. Och börjar kanske också att bete mig som andra som är rädda. Istället för att vara kvar i min grundkänsla och också faktiskt intuition och magkänsla. Att det är inte så illa eller så farligt eller så hemskt eller så. Ja, allt det där som många kanske då målar upp runt en. Förstår ni vad jag menar?
Mm. Man kan också få mycket förståelse av omgivningen om man säger att man är rädd.
Mm.
För det kan alla relatera till. Så det är också ett sätt att slippa saker.
Mm.
Eller att få förklara sig. Fast egentligen kanske det inte är rädsla man känner.
Mm.
Men det är så lätt att ta till det och bara säga att jag är rädd för det här, så jag kan inte göra det där.
Mm. Och då är en jättefin fråga. Om vi säger så högt till oss själva eller varandra. Vi kan fråga varandra, är det sant verkligen att jag är rädd? Och därefter också ställa den frågan som du var inne på, Karin. Eller tillhör det här någon annan? Eller känner jag någonting annat? För när vi säger jag är meningar. Då är det alltid fint att ifrågasätta. Är det sant att jag är rädd? Eller vad är jag medveten om här? Vad förnimmer jag här som gör att jag drar den slutsatsen? Att det är jag som är rädd.
Mm.
För egentligen är det bara energi som vi upplever. Någonstans.
Mm. Mm. Och det kan man också vända lite på och säga att istället för att säga att du är rädd så kan jag säga att jag upplever rädsla just nu.
Mm.
Det är okej.
Då får vi liksom en distans till energin och fastnar inte på samma sätt.
Mm. För så fort vi säger att jag är rädd eller jag är arg eller jag är, så blir det som att vi har svårt att släppa det också och låta det få passera, utan då är det som att det liksom fastnar och hålls kvar. Medan om vi byter ut den, det är en sån liten grej men som kan göra jättestor skillnad. När man bara säger att jag upplever det här, så får man liksom en liten distans till det redan där.
Mm.
Och också är det lättare att släppa någonting som vi upplever än någonting som vi är.
Mm.
Mm.
Så det kan du testa och leka lite med om du vill, du som lyssnar också.
Verkligen.
Jag har också ett annat perspektiv på det här med katastroftankar. För egentligen är ju vi högkänsliga väldigt duktiga på att se många möjligheter, många alternativ. Och därför så får vi också syn på katastrofer. Alltså vi kan föreställa oss de scenarierna. Så då kan det också vara fint att påminna sig om att den där katastrofen som jag tänker ut är en möjlighet av oändligt många möjliga. Så att ställa sig frågan, okej, vad mer är möjligt än den här katastrofen? Och vad mer är möjligt? Och vad mer är möjligt?
Mm.
Att den där katastrofen som känns så stor kanske bara är en liten möjlighet.
Mm.
Men den känns sann, för det känns i kroppen. Men det är ju tanken som skapar den kroppen. Den känslan.
Den
kroppen. Den kroppskänslan.
Ja.
Inte, det var kanske inte den känslan jag hade från början.
Mm. Där har vi det igen. Vad hade jag för känsla från början?
Mm.
Innan jag började tänka, innan jag började gå in i och fundera på vad jag borde känna eller dra slutsatsen att det jag förnimmer här runt omkring mig är det jag i grunden känner. Det är väldigt fint också.
Mm.
Ibland kan man också ta till den här rädslan som du var inne på där, Karin, också. Alltså att det är en vana. Fast man egentligen kanske bara känner att men det där känns inte lätt för mig att göra det. Eller åka ut på den resan eller byta hem eller miljö eller vad det än är. Att det egentligen inte resonerar igen. Men man kanske tror det. Och sen så använder man rädslan. Blir det krångligt?
Fortsätt.
Som en ursäkt.
Mm. Mm.
Ja, som att man är så van att gå till att man är rädd. Så att man tänker att oh, nu är det här stora beslutet att hoppa på den här utbildningen. Sånt brukar jag vara rädd för. Och nu känner jag mig rädd för det här också. Så att därför så har jag bestämt mig för att jag är rädd för det här. Fast det egentligen kanske handlar om du går till din första känsla, att det inte riktigt resonerar. Det känns inte lätt. Det är kanske inte den du ska göra.
Just det. Eller så är det bara nytt.
Ja.
Är jag rädd eller är det ovant?
Ja, precis.
Också väldigt bra.
Där har jag faktiskt ett konkret exempel. Jag som har flyttat många gånger eller bytt bana eller hoppat på nya utbildningar och sådär. Att jag ofta har gett mig själv 6 gråtveckor. Och det är lite, kan ju låta lite knasigt. Men,
inte för högkänsligt.
Nej, precis. Men att det tar liksom lite tid för mig att akklimatisera mig och komma in, kanske komma till nya sammanhang eller en ny stad eller sådär, att bara smälta allt, landa, istället för bara säga att jag är rädd för det här eller det här känns för jobbigt, att bara säga okej, men i 6 veckor kan jag få landa och ha det lite lugnt, jag får gråta lite för att det är nytt. Och egentligen kan det vara lite spännande att det är nytt, om jag också får tillåta mig att känna mig överväldigad av det som är nytt.
Mm.
Så det kanske heller inte är en rädslokänsla, utan att man är överväldigad av att man gör något man inte har gjort förut.
Mm. Så en fråga som man kan ha med sig där är då, om jag inte är rädd, eller om det inte är rädsla som jag känner här, vad är det då?
Mm. Verkligen.
Och leka med den tanken och se vad som bara dyker upp för dig när du ställer frågan. Om jag inte är rädd nu, vad är jag då? Vad upplever jag då? Vad känner jag då?
Mm.
Finns det någon annan känsla som ligger och myser där bakom?
Och egentligen så är rädsla en definition och en slutsats. Och på ett sätt någonting som vi hittar på. Så att om jag inte är rädd, vad är det då? Men också om... Nu trasslar jag till lite här, kände jag. Jag fick så många tankegångar på en gång.
Men får jag komma in med ett exempel? Så, alltså, rädsla kan ju vara, om man tänker rädsla från naturen, alltså när vi lever i naturen och är med andra människor, så kan ju rädsla hjälpa oss också att flytta oss till en plats till en annan, till exempel.
Mm.
Om att det är inte säkert att vara på den här platsen, och då kan rädslan hjälpa oss att ta oss därifrån.
Mm.
Och i det sammanhanget så är rädslan en information snarare om att jag behöver flytta på mig nu.
Ja.
Till en annan plats, till exempel.
Mm.
Om vi inte går till katastroftankarna utan bara till informationen som rädslan ger att jag behöver göra det här.
Och adrenalinet som hjälper oss då att förflyttas.
Precis.
Mm.
Mm.
Då använder vi det och då blir det inte den här stressen som du beskriver, Karin.
Precis.
som vi fastnar i. Ja. Men det blir, när vi inte använder adrenalinet så fastnar vi i det här läget. Och det kan bli väldigt, väldigt jobbigt för kroppen.
Mm. Men där känns ju rädsla väldigt konstruktiv, som att den är en impuls i nuet. Ja. Och så agerar vi på den. Men det här med oro, för mig så är det en mer molande känsla som är lite vag. Som bara ligger där under. Och det är inte det här adrenalinkicken som man kan göra något med direkt. Utan det känns som att den är lite svårare att sätta på fingret på vad det är.
Mm. Och jag kände också när du sa det nu att vi kanske också kan ställa frågan, kan jag använda den här rädslan eller oron till min eller någon annans fördel just nu? Och får vi som att nej, just nu så är den här mer nedbrytande eller stoppar mig eller andra på något sätt, det är inte ett bidrag. Då kanske vi kan lättare släppa den och fråga, vad skulle vara ett bidrag här? Vad kan jag välja annorlunda än att vara rädd här? För ibland är det ett bidrag. Just för att springa därifrån. Eller sådär. Men om den inte är det så är den ofta bara väldigt kontrollerande. Den kontrollerar oss otroligt mycket. Och också det här med att rädsla är någonting som människor använder i sitt drama för att kontrollera andra. Det är ett otroligt starkt vapen för att kontrollera människor. Att sätta människor i skräck för dem på något sätt. Och det här är ju på, det här kan ju vara i sandlådan och det kan vara ute i stora vida världen med personer som på det viset tar makt över oss genom att vi vet att människor rädda så skapar de inte vidare. Då tar det stopp och då kan vi kontrollera dem. Så ett sätt att inte vara kontrollerad är också att släppa den typen av rädsla och fortsätta att skapa. Skapa mer av det som vi vill uppleva runt omkring oss.
Mm. Vilken enorm kraft, tänker jag, om alla vi människor på den här planeten skulle fortsätta skapa och inte låta oss stoppas i vårt skapande.
Mm.
Stoppas av rädsla.
Mm. Ska vi bara påminna om vad det är att skapa? För det är en del som brukar fråga det när vi tar upp det här i podden. Vad är det?
Mm. Ja, jag skulle säga att skapa är att känna in vad du vill, vad du längtar efter och börja välja. Börja välja enligt det och gå i den riktningen.
Mm. Verkligen.
Mm.
Eller vad säger ni?
Jo, men verkligen. Valen är en jättestor del av skapandet. För väljer vi till exempel att vara i rädsla, då är vi fast. Då är det det som händer. Men om vi skulle vilja se en annorlunda värld till exempel, så behöver vi välja en annorlunda värld. Och det kommer skapa en annorlunda värld. För det, våra val skapar våra liv. Och allas liv. Och väljer jag till exempel att vara glad, då, som ett exempel. För det, ja, jag väljer att vara glad, fast kanske andra väljer att vara rädda. Och så tänker vi, åh, jag kanske också ska vara rädd, för att det verkar vara rätt nu när alla andra är det. Ett exempel bara. Då faller vi mer in i det och vi kan inte skapa mer glädje här heller. När vi också väljer rädsla. Men om vi är kvar i energin att vara glad, så finns den liksom tillgänglig, den energin, för fler. Och då kan vi också skapa mer av den energin i den här världen.
Mm. Eftersom vi känner av varandra så himla mycket. Och högkänsliga känner jag av det här ännu mer än andra. Men alla kan ju känna av det. Så att den liksom, vad ska man säga, kollektiva, alltså energin, det är bara om man tänker sig att man kommer in i ett rum med glada människor. Hur känns den energin? Mm. Eller om du kommer in i ett rum där du känner att det är många som upplever rädsla. Hur känns den energin? Alltså det påverkar väldigt mycket vad människor känner. Men också om det kommer in en person med en helt annan energi. Säg att det är ett rum där det är många är rädda och så kommer en person in med en väldigt glad och så lugn energi. Vilken påverkan det har på rummet.
Ja, lugn energi vid rädsla. Gud vad skönt. Det kanske vi kan välja. Tänk om en person väljer lugn i en grupp med rädda människor. Vilken otrolig skillnad det gör. Det är det vi menar med skapande. Ja. Vad skapar det om en person väljer lugn?
Och det sprider sig i rummet. Och det kan sprida sig både fysiskt när man är på samma plats. Men det sprider sig faktiskt också energimässigt. Vår upplevelse. Även om det inte är i samma rum. Så ju fler människor som väljer kanske lugnet då. Eller glädjen eller något annat. Så sprider sig den energin vidare till fler och fler och fler och fler människor.
Jag tänker ofta är ju det man vill höra också om man är rädd att någon säger om det kommer ordna sig.
Mm.
Det är lugnt.
Mm.
Kanske vet man det redan men man behöver höra det.
Mm. Precis.
Ibland kan jag känna också att du går tillbaka till oro här. Mm. Det här som bara maler underliggande. Ibland kan jag känna att det är också bara skönt att få vara i ovisshet. Det är också ett sätt att hämta sig tillbaka till nuet. Att om man har katastroftänk och tänk om det här kommer hända, tänk om jag kommer slå mig, tänk om jag kommer skada mig, tänk om det händer min familj någonting, tänk om jag dör. Och bara säga ja, tänk. Det kan jag inte veta.
Mm.
Tänk om det är okej. Att det får vara ovisst.
Mm.
Att när de tankarna kommer, att ett sätt att bryta den tankeloopen också kan vara bara så här, ja, det skulle kunna vara så. Men jag vet inte.
Mm. Och det skulle också kunna vara helt av dem.
Ja, eller hur?
Mm. Verkligen. Ja, om vi börjar sammanfatta det något, det här med rädsla och oro och ovisshet. Om framtiden. Vad börjar vi då? Om vi tar en liten summering innan vi får vara i en meditation här också.
Ja, men kanske det tillhör mig. Mm. En fråga du kan ställa dig när du känner så. Är det din rädsla, är det din ovisshet eller oro? Eller tillhör det någon annan?
Mm.
Mm. Och vad mer är möjligt när vi går upp och katastrof tänker i huvudet? Okej, det här är ett scenario. Vad mer är möjligt?
Mm. Verkligen. Är det sant att jag är rädd? Det är också en fråga som vi kan ställa oss här. Och är det så att du upplever rädsla och du är i den energin, att du tar emot den först. Tar emot den energin. Det är okej att uppleva rädsla. Jag förnimmer rädsla. Jag upplever rädsla som du var inne också på innan. Att jag är inte rädd att jag upplever rädsla. Och kan jag använda den här rädslan på något sätt? Eller finns det någonting som skulle skapa någonting större här? Och någonting mer för både mig och andra som jag skulle kunna välja istället?
Och också när vi är inne på just katastroftankar, att om det har en lång historia så är det ingenting som är sant. Mm. Alltså så. Utan då vi skapar det i huvudet, massa historier.
Mm. Men ibland vet vi bara att jag ska inte gå åt det hållet eller jag ska ta kontakt med någon eller jag ska göra den här saken. Och då ska vi kanske göra det utan att vi vet. Då har vi ingen historia heller som beskriver varför. Då vet vi bara att jag ska göra det här bara.
Mm.
Det känns lätt.
Mm. Mm, det är ju intuition.
Mm.
Man vet med magkänslan.
Mm. Verkligen.
Jag tänker också på det här med att klappa på kroppen. Vad behöver jag just nu mitt i allt det här?
Mm. Lugna, ja.
Mm. Det är väldigt beröring är väldigt lugnande.
Mm. Mm. Säga till sig själv, det kommer inte alltid vara så här. Just nu är det det.
Mm.
Det här kommer också förändras. Det här kommer också gå över.
Mm. Och bara för att jag tänker det här så är det inte sant.
Mm.
Mm. Det är så många saker där. Vad vet jag om det här egentligen? Du vet.
Om jag inte är rädd, vad är jag då?
Mm. Oh, härligt. Hörni, vi skulle kunna sitta här och prata ganska länge om det här. Är du sugen på att dela en meditation, Karin?
Mm.
Vad mysigt.
Jag har ju en meditation som jag gör ibland på våra retreat eller på mina yogaklasser. Som handlar om just att lugna systemet.
Mm.
Så jag tänker den kan passa.
Åh, då blundar vi, Ina. Ska vi göra?
Mm.
Vad tar emot?
Den här meditationen kan du göra sittande eller liggande. Så hitta dig en bekväm position. Och du kan sitta hur du vill. Det finns liksom inget rätt eller fel sätt. Och Och bara ta kontakt med ditt andetag. Bara känn att du andas in och att du andas ut. Och inte heller här finns det något rätt eller fel. Utan du kan lita på att din kropp kan andas. Så bara tillåt kroppen att bli andad helt av sig själv. Kanske att när du andas in så får magen plats att expandera och bli större. Som om den fylls med luft. Och när du andas ut så får magen sjunka ihop och slappna av. Och gå med din uppmärksamhet till magen. Tanken i huvudet kan få fara omkring som de vill. Men nere i magen finns inga tankar. Där finns bara andetaget. Och föreställ dig nu att från ditt säte och kanske från dina fötter eller ben så växer rötter ner i jorden. Och ligger du ner så kanske det är även från din rygg eller dina armar som rötterna växer rakt ner i jorden. Och medan du fortsätter andas så växer sig rötterna djupare och djupare. Och grunda dig. Förankra dig. Och då förankra dig här och nu. Och rötterna förgrenar sig. Och hela rotsystemet blir både djupare och bredare, som en trädkrona upp och ner. Förankra dig djupare och djupare. Hela din kropp kan få vila, slappna av eftersom du har det här rotsystemet. Som håller dig och bär dig. Och nu har du en stor, stor trädkrona upp och ner under dig. Och var nu med din uppmärksamhet i magen igen. Rotsystemet finns kvar. Känn andetaget i magen. Och nästa gång du andas ut så föreställ dig att du skickar ett ljus eller kanske någon speciell färg från magen och ner i rotsystemet. Så det här ljuset eller den här färgen fyller upp hela rotsystemet. Ända ner till de lägsta, djupaste rötterna. Och sen när du andas in upp genom rotsystemet. Hela vägen upp till magen igen. Och nästa gång du andas ut ett vackert ljus eller en färg genom hela rotsystemet, hela vägen ner. Och när du andas in, kom upp igen genom rotsystemet till magen. Så där andetaget pågår under dig. se om du kan föreställa dig att det nästan inte är din kropp som andas utan jorden under dig. Eller rötterna som andas åt dig. Och du bara är här i ett varande i takt med andetaget. Du bara tillåter andningen att pågå. Ner genom rotsystemet och upp igen till magen. Ta 3 sådana sköna, djupa andetag till. Efter dina 3 andetag kan du komma tillbaka med uppmärksamheten till magen. Och sen guida den upp till ditt hjärta. Och lägg båda händerna på hjärtat. Du kan låta rotsystemet vara kvar om du vill. Bara känn ditt hjärta slå där under. Under dina händer, i din bröstkorg. Tänk om det just nu är okej. Precis så här. Tänk om du inte behöver fixa eller lösa någonting precis den här stunden. Tänk om det här är en stund av att vara i ett stort expanderat nu. Och i detta nu så sitter eller ligger du här. Och det som det ska. Vad behöver du just nu? Om du skulle vara riktigt snäll mot dig själv och din kropp. Om allt är möjligt. Vad kan du välja för dig? Oavsett hur det känns just nu så är det okej. Det kommer inte vara så här för alltid. Allt passerar. Allt förändras. Tänk om det är okej. Du kan välja att sitta kvar eller ligga kvar en stund om du vill. Eller om du vill ta ett lite djupare andetag nu. Börja röra lite på kroppen. Blinka upp dina ögon om du haft dem slutna. Komma tillbaka till den här stunden. Till rummet du är i. Till ljuden omkring dig. Till förnimmelserna i kroppen. Så avslutar vi meditationen här. Tack.
Tack, Karin.
Så skönt.
Mm.
Och tack till dig som har lyssnat på Högkänslighetspodden idag.
Mm. Och istället för att oroa dig nu över framtiden, hur skulle du vilja att vara nu framöver? Vad vill du möta för framtid? Om allt var möjligt, som Karin sa här i meditationen, hur skulle du vilja att det var? Tänk om det också är möjligt.
Mm. Och vill du komma i kontakt med oss så kan du mejla till oss på info@hogkansliet.se eller gå in på vårt Instagram Högkänsligt Sverige eller vår hemsida högkänslighet.se. Och vill du ta del av våra onlinekurser eller retreat eller terapi eller någonting annat som vi erbjuder, så finns allting på hemsidan.
Mm. Och det går också jättefint att kontakta oss om du vill veta mer. Och du inte riktigt vet vad du ska välja. Mm. Tusen tack, Karin, för att du gästade oss här.
Tack.
Mm. Det kanske blir någon mer gång. Men vi vågar inte lova det. För då kanske någon sitter och väntar under när kommer Karin tillbaka.
Nej, låt oss skapa intuitivt.
Ja, det gör vi. Vi kör på intuition. Det är det härligaste. Mm. Tack för nu. Tack för att du har lyssnat. Så säger vi hej för nu.
Hej då.
Hej då.